En vakt slår igen portarna vi nyss passerat. Hela Florida State Prison var låst under onsdagsmorgonen. På rastgårdarna finns inte några fångar. Utegymmen stod tomma under en grå himmel. Samtliga av de 1200 fångar, förutom en, befinner sig i deras cell. Det är 29 personer i rummet och vi ska bevittna avrättningen av Eileen Wuornos. Bland annat 6 anhöriga till de mördade och 12 journalister stod i rummet. Allt som skilde oss ifrån rutan med insyn till avrättningskammaren var ett brunt skynke.
I was afraid of her after a while that if I tried to leave that she would, you know, do something.
Hon valde att citera Terminator stunden innan hon avled. Hennes historia har porträtterats i 2 filmer, 3 böcker, en sång och film också med namnet Iron Lady och en opera. Eileen Lee Wuornos, som avrättades den 9 oktober 2002 med en giftinjektion i Florida, har beskrivits i media som Amerikas första kvinnliga seriemördare.
The fact that we did not catch her is simply because she was unique in her style, that she was a female, that she did leave the body away from the car, and it made it hard to put it all together.
Sviken av alla, älskad av ingen. Vi ska idag berätta den sanna berättelsen om en kvinna vars namn figurerat i spelfilmer, i dokumentärer, i böcker och i de amerikanska rättssalarna. Är det uppväxten eller är det bara fel val i livet som får henne att begå de värsta gärningar? Richard Malroy gör fel. Han väljer att betala en ensam kvinna för sexuella tjänster vid Central Florida Highway. Kanske var hon bara en i hans mängd. Hon skulle duga för en kort stund. Tillsammans dricker de sprit och öl. De röker marijuana. Och Richard trodde kanske att det här skulle vara som förut. Att det skulle vara glömt i morgonbitti. Men timmar senare är han skjuten till döds med 3 skott och kvinnan har tagit hans pengar för att sedan försvinna. Därefter kommer hennes mentala spärrar att släppa. Känner hon en hämnd? En längtan efter att dö för att slippa det liv hon lever? Eileen Wuornos har begått sitt första mord. Men det är bara början på en fruktansvärd, sann mordhistoria. Du kanske har sett filmen. Vi berättar verkligheten och jag heter Sebastian Krantz.
Probably had my suspicions about that it could be a vehicle of someone that she murdered. But I never questioned her about it because, like I said, you know, you don't want to make her mad. I knew I had nothing to do with any of this, and I had to leave. It's like I have to get away from her.
Filmen Monster beskriver att Eileen till en början mördar i självförsvar, men sen för kvinnan hon älskar. Men vad filmen inte visar är hur polisen använde sin list. De lurade media, använde samtliga resurser och ägnade 5 månader och sina liv åt att till slut fånga ta en kvinna som de visste inte hade någonting kvar att förlora. Allt började sommaren 1990. För den 50-årige Troy Burris är det en vanlig arbetsdag. Han är lastbilschaufför och kör längs med en av Floridas motorvägar. Hans arbete var att leverera korv åt ett köttföretag. Han gick till jobbet för att utföra sin arbetsuppgift, men någon gång efter att ha passerat Daytona Beach så försvinner han spårlöst.
I'm all right with it, but like I said, remember and tell, let them know that I know that the cops knew who I was after Richard Mallory died. I left prints everywhere and they covered it up and let me kill the rest of those guys to turn me into a serial killer. I know they did.
24 timmar senare är han registrerad försvunnen då hans fru kontaktat polisen eftersom Troy ännu inte kommit hem. De finner hans övergivna lastbil intill ett skogsområde och man anar genast oråd. 4 dagar senare är ett par ute på skogsvandring och letar efter en picknickplats. De gör den fasansfulla upptäckten. Troy är hittad död. Han är mördad. Troy Burris hade blivit skjuten 2 gånger med ett skott i ryggen och med ett skott i bröstkorgen. Han hade även blivit rånad på de kontanter han tjänat under sin leveransrunda. Polisen letar efter bevis såsom fingeravtryck eller mänskliga spår, men de hittar ingenting.
Because I was no professional serial killer or anything, or murderer, whatever you want to call it, you know. Wasn't special at what I was doing.
Eileen, how
I did some sloppy work, you know, and I left.
How have you prepared yourself for tomorrow morning?
I'm all right with it. Yeah, I'm ready to go. Hey, I was tortured at BCI.
Till en början så tror man att det här är en vanlig mordutredning där bevisen bara fattas. Men några veckor senare, när obduktionsprotokollet kommer, så lägger man märke till någonting udda. Vapnet som används var i kaliber 22, vilket var ovanligt vid mord. När de jämför ammunitionen med ett tidigare mordoffer så gör de den fasansfulla upptäckten. Ytterligare 3 mordoffer under loppet av 6 månader, de alla inom en 10 mils radie. Richard Tailman, tv-reparatör, skjuten till döds och dumpad i skogen. David Spears, konstruktör, hittad naken och skjuten med 6 kulor i bröstet. Och Charles, en vanlig vägarbetare, skjuten 9 gånger på nära avstånd. Plötsligt så börjar en röd tråd formas. Bevisen liknar varandra. Offren har befunnit sig i samma områden och mordvapnet är utan tvekan identisk. Och samtliga offer och deras fordon var alla stulna och sedan funna mil ifrån kropparna. Vad mörderskan smart nog skulle komma ihåg var att hålla några som helst bevis borta. Hon torkade rent bilarna och inte ett fingeravtryck hittades. En seriemördare härjar fritt.
They had the intercom on in the room. And they kept lying that it wasn't on. And they were using sonic pressure on my head since 1997.
Sonic pressure.
And every time I was trying to write something, I think they had some kind of eye in the cell, I'm not sure. But every time I started writing something, it went up higher. So I'm thinking that probably had the TV rigged. The TV or the mirror, something was rigged. They got a huge satellite on the compound. After they put the huge satellite on the compound, could have been either rigged to the TV set or the mirror or something, because the electrician, when he put the mirror on the wall, he said, doesn't that look like a computer? The back of it, and he stuck it to the wall.
Poliser ifrån 5 distrikt och specialutbildade mordutredare ansluter sig till teamet för att leta rätt på mördaren, men innan de gör någon framgång, 5 veckor senare, så slår hon till igen. Charles Humphreys och därefter Walter Antonio. De båda medelåldern skjutna med samma kaliber. Hittills har Eileen Warnos mördat 6 människor. Men vad är det polisen missar i ett så snabbt förlopp? De går igenom bilder från brottsplatserna, obduktionsrapporter och vittnesuppgifter. Om och om igen, utan framgång. Tills någonting dyker upp på en bild. Någonting som man inte lagt märke till tidigare. I samtliga fordon var förarsätet framskjutet mycket längre fram än passagerarsätet, vilket kan verka normalt. Men efter vidare undersökning så kommer man fram till att mördaren är betydligt kortare än normallängden hos en man, och viktigast av allt, hos samtliga offer. Kunde de leta efter en kvinna? Nu är man på rätt spår. Kvinnliga seriemördare är extremt ovanligt, och varför hade hon valt att ta livet av just medelålders män i centrala Florida? Man förstår nu att det möjligtvis är en kvinnlig liftare som stryker längs med gatorna. Det som Eileen Warnos kallade för sitt hem.
And that was covered up. Did you know there was helicopters dropping down from the sky? Deputy sheriff with decoys picking me up 4 or 5 months before my arrest. It was covered up.
But nonetheless.
Nobody ever asked me these questions.
Whether the cops were following you or not, Eileen.
Oh, whether the cops were following me or not, Eileen,
okay,
what?
Let's say the cops were following you.
Yeah.
Let's say they were following you and they did everything that you're saying they did.
Uh-huh.
Nonetheless,
yeah.
You killed 7 men.
Yes, you
and
did.
I'm asking you, what got you to kill the 7
and
men?
And I'm telling you, because the cops let me keep killing them, Nick. Don't
yeah,
you
not,
get it?
Not everybody is killing 7 people. So there must have been something in you that was getting you to
do
that.
Oh, you are lost, Nick!
So
I was a hitchhiking hooker.
Polisen försöker skapa en gärningsmannaprofil av mörderskan. De utgår ifrån en vanlig teori till deras framtida handlande. Vanligtvis en trasslig och våldsam uppväxt. Eileen föddes i Michigan 1956, men skulle komma att bli övergiven av sin unga mamma. Hon flyttade därefter in till sina morföräldrar. Där var hon tvungen att växa upp under reglerna ifrån hennes hårt alkoholiserade morfar. För att fly den fysiska och psykiska stressen i hemmet började hon bruka droger, alkohol och missbruka sex. Vilket gjorde att vid 13 års ålder så blev hon gravid och föder 9 månader senare en son som omedelbart adopteras bort. Hennes morfar var snabb att ta fram bältet och ge henne och brodern Keith, som dog i strupcancer, stryk. Och det finns också tecken på att han våldförde sig sexuellt på henne. Sex kom att bli hennes främsta handelsvara som ung flicka. Mycket tidigt hade hon enligt egen uppgift samlag med brodern och med många skolkamrater. Som jag hjälpte bli av med svendomen, säger hon. 14 år. Snart hoppade hon av skolan för att som tonårsprostituerad lifta landet runt. I maj 1974 åkte hon fast som Sandra Critch i Colorado och fängslades för bland annat rattfylla och för att ha skjutit skarpt ifrån bilen. 2 år senare greps hon i Michigan för att ha kastat en biljardboll i huvudet på en bartender. Och 1976 bötfälldes hon för olovlig körning. Bötespengarna fick hon ifrån brodern Keiths livsförsäkring som gav henne $10,000. Förresten köpte hon en ny bil och den kvaddade hon genast.
Oh, you are lost, Nick.
So explain.
I was a hitchhiking hooker.
Right.
Running into trouble. I shoot the guy if I ran into trouble. Physical trouble. The cops knew it. When the physical trouble came along, let her clean the streets, and then we'll pull her in.
But
that's
how come there was so much physical trouble? Because it was all in 1 year. 7 people in 1 year.
Oh well.
Men det är inte allt. Även om berättelsen lika väl kan beskrivas med 7 mord, med en hämnd som motiv, så har någonting fått Eileen att göra som hon gjorde. Men vad? Hur såg hon på sig själv? Ljudupptagningarna du hör i det här avsnittet är autentiska.
But why not say now?
Because I'm out of retaliation for taking my life like this and getting rich off it all these years in total pathological lying. Yeah, thanks a lot. I lost my fucking life because of it. Couldn't even get a fair trial. Couldn't even get a fair investigation or nothing. Couldn't even have my appeals right. You sabotaged my ass, society, and the cops and the system. A raped woman got executed.
Efter att morfar tvingade henne att göra abort så fick Eileen nog. Hon lärde sig spelet på gatan, hur hon skulle tjäna pengar och hålla sig vid liv. Året blir 1986 och Eileen bestämmer sig för en förändring och beger sig till Florida. Ett beslut som kommer att förändra hennes liv på ett sätt som hon aldrig kunnat föreställa sig. Hon hade fått nog av män och började träffa kvinnor. Och till slut på en bar så möter hon sin framtida kärlek, Tyra. De fattar genast tycke för varandra.
Tyra, listen. You just go ahead and do what you gotta do, okay?
De sover tillsammans på motell där Tyra arbetar och de inleder ett förhållande. Från och med nu så skulle de få smeknamnen Ty och Lee och hålla ihop till slutet. Men tiden och kärleken läker inte några sår i den här berättelsen. Åren går och 1990 befinner vi oss återigen i fallet kring Troy som hittas skjuten i ett skogsområde strax utanför Daytona. Polisen börjar lägga rätt pusselbitarna och kan snart koppla bevis till en tidigare försvunnen person som ännu inte är löst. Han heter Peter Sims och är registrerad försvunnen i juni 1990. Han var på väg för att träffa släktingar i New Jersey, men Peter kom aldrig fram. En månad efter hans försvinnande i juli var hans bil med om en olycka i närheten av Daytona Beach. Och vittnen säger sig ha sett två kvinnor fly platsen. Det är ett genomslag. Kan de båda kvinnorna kopplas samman med morden i Florida? Snart kan mordgåtan vara löst och polisen släpper fantombilder på förövarna. Samtidigt i ett hotellrum så ser Ty och Liv bilder på sig själva på nyheterna. Men endast en av dem kan förstå varför de är efterlysta.
We were sitting on the floor watching TV. And she just came out and said, I have something to tell you. And I asked her what. And she said that she had shot and killed a man that day.
She loved you, didn't she?
Yes.
She said she'd do anything for you, didn't she?
Yes, she did.
And in order for her to say what you wanted her to, you lied to her, right?
Yes.
Hello.
Hi.
Yes. Yes.
Hi.
Hey.
I had to call you early because I didn't know if you were going to listen today or what.
I don't... What the hell is going on, Lee? They've called. They've been up to my parents again. They've got my sister now asking her questions. I don't know what the hell is going on.
Huh. Were they asking your sister questions?
I don't know.
Tyra får panik och flyr till sin familj i Pennsylvania. Eileen är ensam igen. Och nu med polisen hack i häl. Nu behövde polisen någon som kunde sättas in bland barerna kring Daytona Beach. En specialutbildad infiltratör sattes in för att hitta Eileen. Och efter 5 månaders hårt arbete så kom äntligen det stora genombrottet. Personer hade namngett fantombilderna. Nu visste polisen att man letade efter Ty och Lee. Tyra Moore och Eileen Warnos. När de gräver djupare i Eileens förflutna så inser de att hon tidigare åkt dit för olaga vapeninnehav. Nu kunde de skapa en någorlunda korrekt bild av gärningsmannen. Men hur skulle man gripa kvinnan som ansågs vara livsfarlig, både för allmänheten och polisen? Man får uppgifter om att Ty och Lee rör sig kring billiga hotell och barer längs med Daytona Beach. Dag och natt söker infiltratören och poliser efter Lee och till slut står han öga mot öga med den kvinnliga seriemördaren. Men trots att man nu lokaliserat henne så hade man inte bevis nog för ett gripande som skulle hålla henne kvar. Snarare skrämma bort henne. Nu behövde de lista ut en smartare plan med det värsta tänkbara i åtanke. Hon kunde när som helst mörda igen. Infiltratören kommer sätta sitt liv på spel. Han måste försöka få kontakt och bli vän med Eileen i hopp om att hon ska säga någonting. Mitt emot baren står en omålad van och lyssnar till det första mötet med henne. Den civilklädde polisen är utrustad med mikrofoner Han sätter sig bredvid henne, slänger upp en bunt sedlar och beställer in några öl. Och de börjar prata. Genast berättar en alkoholpåverkad Eileen om att hon blivit lämnad av sin livs kärlek. Snart ansluter ännu en civilpolis som spelar med. Han säger sig vara vän med den andra som redan är där. Och hon får mer än gärna hänga med dem eftersom hon påpekar att hon varken har ett hem eller pengar. Och hon går på spelet. De umgås hela kvällen till stängning vid 2-tiden. Hon går då ut och somnar med sin resväska på baksidan av barbyggnaden. Och en av poliserna stannar med henne hela natten för att inte riskera att släppa henne ur sikte. Morgonen därpå vill Eileen börja dricka igen och de går återigen in till baren. Men snart så blir hon aggressiv. Det börjar med att hon slår en av poliserna med biljardklubban i ryggen. Och polisbussen som hör allting förstår att vad som helst kan hända där inne. Människoliv står på spel. Polisen och hon går ut för att ta en cigarett och där grips hon. Likaså infiltratören som nu ser sin sista chans för att få henne att prata. Han spelar med och grips han också. De båda sitter med handfängsel i polisbilen ensamma och han börjar försöka ta reda på vad det är frågan om. Men Eileen är tyst. Hon blir häktad för innehav av vapen, men polisen behöver nu hitta fler bevis för att åtala henne för de verkliga brott hon begått. I närheten så har hon ett magasinförråd. Man får en husrannsakan i hopp om att hitta mordvapnet eller annat som kan koppla henne till offren, och mycket riktigt så finner man tillhörigheter hon stulit ifrån alla hon mördat. Samtidigt hittar man Tyra och för henne tillbaka till Florida för vidare förhör. Hon nekar till inblandning i morden men säger att Eileen har berättat om det första mordet på Richard.
We were sitting on the floor watching TV and she just came out and said I have something to tell you. And I asked her what and she said that she had shot and killed a man that day.
Hon förstår också att hon kan bli inblandad vare sig hon vill eller inte som medhjälpare. Hennes räddning blir att försöka få Lee att prata. Hon måste hjälpa polisen. I ett hotellrum riggar man en buggad telefon. Tyra skriver ett brev till Eileen där hon berättar att polisen ställer frågor. Hon måste veta vad hon ska säga och lämnar ett telefonnummer som Lee kan ringa för att få kontakt med henne, vilket hon också gör.
Lee, they're coming after me, I know they are. They've got to. Why are they asking so many questions then?
Honey, listen. Do what you gotta do, okay?
I'm gonna have to because I'm like gonna go to jail for something that you did. This is unfair. My family is a nervous wreck up there. My mom has been calling me all the time. She doesn't know what the hell's going on.
Okay. You gotta do, okay? Alrighty.
What?
I'm not gonna let you go to jail.
You evidently don't love me anymore. You don't trust me or anything. I mean, you're gonna let me get in trouble for something that I didn't do.
I said I'm not. Listen, quit crying.
I can't help it. I'm scared shitless.
I know. I love you a lot.
I don't know whether I should keep on living or if I should...
No, Ty, listen.
What if they don't believe me?
Tyra, listen.
What?
I'm not going to let you go to jail or anything. Listen, if I have to confess, I will.
Okay. Yes. Why the hell did you do this?
Huh?
Why did you do this?
I don't know. Listen, Ty.
What?
I'll probably never be able to see you. You know that?
Yes.
I love you.
Okay.
Don't worry, okay?
Okay.
I love you.
No. Well, do it now. Get it over with.
Right this very moment?
Yes. Get it over with.
All right.
Okay?
Okay.
You can right. Call me back later.
All right.
All right. Okay, bye.
Det du hör är autentiska ljudupptagningar ifrån samtalet. De talar med varandra 8 gånger utan att få reda på någonting. Men i det 9:e samtalet händer något. Tyra hotar Lee med att ta sitt liv för att slippa åka i fängelse för någonting hon inte gjort. Och plötsligt så säger Aileen att hon ska erkänna. Dagen därpå under 3 timmar erkänner Aileen Warnos mordet på samtliga 7 offer. Hennes anledning, hon vill inte sätta Tyra i fängelse för någonting som hon inte gjort. Sannoliken älskade hon henne tills den dagen hon slutade andas. En affärsägare vid namn Richard Malroy tog en biltur med Warnos den 30 november 1989 och blev hennes första offer. Hon blev till slut identifierad när hennes älskarinna Tyra Moore körde av vägen i ett av offrens bil. Hon greps några månader senare. Under rättegången så blev hon adopterad av Arlene Prell och hennes man efter att Prell hade haft en dröm i vilken hon hade blivit tillsagd att ta hand om Warnos. Trots hjälpen avslogs 1996 hennes överklagan till högsta domstolen. Efter sin första dödsdom sa Warnos ofta att hon önskade att allt bara var över. Under 2001 så började hon kämpa för att bli avrättad så fort som möjligt. Hon bad domstolen i Florida om rätten att sparka sina advokater och sluta överklaga hennes dom. Warnos blev avrättad genom giftinjektion, vilket hon önskade istället för den elektriska stolen, klockan 09:47 onsdagen den 9 oktober 2002. I just like to say, I'm sailing with a rock, and I'll be back like the Independence Day with Jesus, June 6, like the movie. Big Mother Ship and all, I'll be back.